Hej och varmt välkomna tillbaka till podcasten Paranormalia med mig Sebastian Krantz. Det här är en sån där grej som jag funderar på några gånger per vecka. Mest för att det är så sorgligt på något sätt när det hände. Jag och Andreas hade flyttat in till en ny lägenhet och trivdes bra. Någon månad efter att vi flyttat in så hörde en gammal kompis av sig. Han skulle flytta tillbaka till Piteå efter att ha bott ett tag i en annan stad. Och han undrade om han kunde få sova på vårt vardagsrumsgolv tills han hittat någonstans att bo. Naturligtvis så gick det bra. Jag försöker komma ihåg i vilken ordning allt hände sen, men det är så länge sen att jag har blandat ihop allting. Men i alla fall så kommer jag ihåg att jag satt vid datorn en kväll. Den var i sovrummet som angränsade till grannlägenhetens kök. Så när jag hörde knackningar komma från den väggen så tänkte jag att det förmodligen bara var grannarna som stökade med något. Vid ett annat tillfälle så skulle jag ner i tvättstugan som låg i en annan byggnad. Och när jag kom tillbaka upp i lägenheten efter en kvart eller så stod Andreas och vår kompis Jim i hallen och tittade på ett skohorn som hängde på hatthyllan. Det svängde fram och tillbaka i ganska vida svängar. Och det hade gjort det sen jag gick till tvättstugan. Vi bodde nära järnvägen, så det kunde ju ha varit ett tåg som for förbi. Att ingen av oss hört något tåg var ingenting vi tänkte på då. När Andreas tog en dusch efter jobbet en kväll så kände han hur någon knuffade eller tryckte honom i ryggen så han nästan for framlänges. Det pågick under ett längre tag. Men när han slutligen fick duscha klart så var han väldigt illa till mods. Knackningarna hördes rätt ofta och till slut så gick vi över till grannen för att höra om de hade något fel med rören eller om deras barn kanske klättrade upp på diskbänken och knackade på väggarna. Långsökt, men vi ville utesluta allt. Medan jag stod i sovrummet så provade de att göra olika saker i köket, men inget av det orsakade något som ens liknande det knackande ljudet. Kulmen på alla händelser inträffade en sen höstkväll. Vi hade hyrt film, köpt hem godis och chips och tänt lite ljus. Ett av ljusen stod i en ljusstake på en brudkista i trä som stod bredvid tvn. I kistan hade vi en gedigen samling serietidningar och allehanda papper. Vi hade precis gjort klart allt och skulle börja se filmen när ljuset ramlar ner från sin ljusstake och rullar in under kistan utan att slockna. I samma sekund som ljuset ramlade ner så stängdes tvn av utan att någon av oss hade rört fjärrkontrollen. Här någonstans började vi inse att det nog inte var tåget, grannarna, vinden eller någon annan naturlig förklaring. Vi hade besök av det övernaturliga slaget. Jag har förmågan att läsa av energier från det som gått hädan. Och jag har även lärt mig att kontrollera den. Så jag inte tar in alla energier hela tiden. Men nu var det läge att använda den så vi skulle få lite lugn och ro. Slippa bli knuffade i duschen och bli väckt på nätterna av knackningar. För att få lite lugn och ro så stängde jag in mig på toaletten med släckt ljus och stålsatte mig för de intryck jag skulle få när jag gjorde mig mottaglig. Men det som kom till mig var inte alls skrämmande eller läskigt. Det första jag fick till mig var namnet Henry. Det var noga med att det skulle vara I och inte Y i slutet av namnet. Det var han bestämd med. Han visade sig vara en rädd och förvirrad farbror som hade dött för länge sedan men inte kunnat lämna jorden. Jag fick inget svar om varför han inte kunde lämna jorden när han levde eller egentligen någon information om honom förutom namnet. Han var väldigt upprörd och hade försökt få kontakt med någon under en längre tid, men ingen hade reagerat på hans närvaro förrän nu. Han visste inte varför allt var så annorlunda. De här husen skulle inte vara här, inte heller lekparkerna, parkeringen, garagen eller de planterade träden på området. Han hade försökt förstå vad det var som hände och varför det hade hänt, men bara blivit ignorerad. Han blev förkrossad, bitter och förvirrad. Alla dessa känslor är väldigt starka och de hade gjort det möjligt för honom att manifestera. Och de hade gjort det möjligt för honom att manifestera sig på de olika sätt vi upplevt i lägenheten. Skohornet, ljuset, duschen, knackningarna. Allt hade varit hans sätt att söka kontakt. Jag fick dåligt samvete för att jag inte förstått. Jag borde ju ha fattat att det inte låg en naturlig förklaring bakom allt som hänt. Henry hade nu lugnat ner sig när han upptäckte att jag faktiskt kunde bekräfta hans existens. Och nu var hans röst sansad och djup istället för upprörd och ilsken. Jag frågade hur han såg ut eftersom jag bara kunde höra hans röst. Och genast kom bilden av en äldre man med blå keps, tunt hår, rutig arbetsskjorta, byxor med hängslen och arbetskängor till mig. Hans händer var smutsiga, som om han hade spenderat långa stunder med att gräva i jord. Hans blick var sorgsen och uppgiven och jag förstod att han lidit tunga förluster i sitt jordeliv. Men jag ville inte fråga honom om det eftersom jag inte ville göra honom upprörd igen. Även om han var uppgiven och bitter så utstrålade han ändå något beskyddande och vänligt. Det upprörda och det bittra fick ge vika för den där typiska mysfarbron som han annars bara ser på tv. Jag förklarade för honom att Piteå hade utvecklats väldigt mycket sedan han levde och att det var för det bästa. Så att alla skulle få chansen att bo någonstans och slippa frysa på vintern. Han nickade och log. Ingen skulle behöva frysa eller känna sig övergiven. Han var nöjd nu. Men han ville fortfarande vara säker på att han fortfarande fanns. Vi hörde knackningarna även den där kvällen. Men då sa vi högt, hej Henry, vi hör dig. Och då slutade knackningarna på en gång. Jag låg sjuk en gång och kunde knappt ta mig ur sängen. Och då kom han och strök mig över håret tills jag somnade. Han lät bli att välta ljusen eftersom jag förklarade för honom att det kunde vara farligt. Men han pillade gärna med allt annat. Skohornet gungade ibland och katterna kunde sitta och titta rätt ut i tomma intet långa stunder. Det sorgliga är dock att jag inte vet vad som hände med Henry sen vi flyttade. Jag vet inte om han är kvar och om han i så fall har hittat någon annan som kan bekräfta hans existens. Jag vill inte att han ska behöva känna sig ensam igen. Det där var en berättelse som vår skribent Emily Lundqvist själv har upplevt. Vi ska nu fortsätta med en berättelse som Frida Persson har hämtat åt oss. Den heter Halloween. Jag vet inte riktigt när Abes stora besatthet utav Halloween startade. Men jag vet i alla fall att det började innan vi träffades. Faktiskt så träffades jag och Abe på en maskerad för första gången. Jag var utklädd till ett äpple. Inlevelsen var på den nivån att jag bar en grön mössa och en röd klänning. En outfit som jag slängt ihop i sista minuten då en tjejkompis till mig ville dra med mig på den där festen som jag inte alls var sugen att gå på. Abe var utklädd till en varulv som var i fas att fullborda sin förvandling från vanlig människa till skrämmande ulv. Den tid och dedikation han lagt ner på sin utstyrsel var beundransvärd. Han till och med haltade krampaktigt och ylade mot de inkommande gästerna. Någonting klickade mellan oss. Kanske var det vårt gemensamma hat till saltlakris, eller så kanske det var begåvningen att sänka 5 öl på raken utan att blinka. Hur som helst, Det ledde till en första dejt och 7 månader senare så var vi förlovade. Det jag älskade mest med Abe var hans stora ambition och drivkraft. Han jobbade som vicechef på ett mindre företag men hade tankar om att en dag starta eget. Hans önskan var att få jobba med att tillverka föremål i Halloween-tema till hemsökta hus och fester. Han förklarade att allt fler vanliga människor börjat intressera sig och öppna sina hem för Halloween. Han ville uppmuntra dessa människor och därför bidra med att göra unika och skrämmande produkter. Och så drömde han om att få ha sitt egna hemsökta hus en dag. Det var väl inte direkt något som låg på topplistan hos mina ambitioner, men jag gladde mig och beundrade hans starka passion varje gång ämnet kom på tal. I maj gifte vi oss och i juni väntade vi vårt första barn. Abe bestämde sig för att använda sina sparpengar till att köpa ett mysigt litet hus till oss i utkanten av stan. Kvarteret var fullt av andra barnfamiljer och hade nära till både skola och dagis. Våra grannar till vänster om oss hette Paolo och Jake. Ett underbart par som tillsammans hade 2 små barn. Vi bondade med dem direkt. Allting var perfekt förutom en grej. Dirk. Dirk bodde i huset höger om vårt. Han var en medelålders man. Såg väl egentligen ut som vilken sur gubbe som helst. Men Dirk, han var något extra. Min man Abe är afroamerikan och jag själv är vit. Dirk tog en rejäl titt på oss och såg ut som att han nästan skulle få en hjärtattack. När han såg oss komma gåendes eller när vi var ute och fejade i trädgården så brukade han göra nazisthälsningen för att sedan skratta högt för sig själv. Men det var inte bara vi som fick stå ut med Dirks tortyr. Även de andra grannarna i området ogillade honom. Han brukade låta sin stackars hund sitta fastkedjad i trädgården hela nätterna, oavsett väder och vind. Hans fru var en liten och späd kvinna som fick utstå utskällningar och fula ord från Dirk dag som natt. Och råkade någon unges boll hamna på hans trädgård tog han med ett stort nöje den och låste in den i sitt garage. Det var nästan som han gjorde allt för att bli hatad. Märkligt nog så fanns det en enda dag som var undantaget till Dirks grymhet. Och den dagen var Halloween. Vårt första år i kvarteret fick vi uppleva Dirks hemsökta hus. Abe hade med stor längtan planerat ett eget hemsökt hus, men det var helt enkelt utanför vår budget. Så när vi väl fick reda på att vår gapiga och rasistiska granne anordnade ett, så blev vi mer än överraskade. Vi var hos Paul och Jake och tog en kaffe en kall oktoberdag när vi hörde talas om eventet. Han gör det varje år, sa Jake, medan han balanserade deras 2-åring i famnen och nästan spillde ut sin kopp te. Det är liksom hans grej. Men brukar ni gå dit? Frågade Abe förvirrat. Självklart, skrattade Paul. Det är den enda gången per år då gubbens personlighet verkligen matchar tillställningen, plus att det faktiskt är sjukt läskigt där inne. Han måste lägga ner hela året på att förbereda all rekvisita och alla föremål. Och han använder aldrig samma saker 2 gånger. Varje Halloween är alltid något nytt. Paolo och jag var nervösa första gången vi skulle gå dit, erkände Jake. Men varenda människa i kvarteret kommer. Folk låter till och med sina ungar gå in. Jag personligen hade inte låtit något av mina barn gå i närheten av hans hus. Det är precis som att Halloween är hans eller någonting. Han kan vara hur elak han vill så det passar ju honom som handen i handsken. Abe och jag var fortfarande lite rädda och inte den trevliga typen utav rädda för Dirks hemsökta hus. Men vi beslutade oss i alla fall för att gå dit för att se hur det såg ut. Vi kom fram till dörren där Dirks fru stod med en 3 biljetter i handen. Hon tog en snabb titt på min gravida mage och skakade på huvudet. Inte för dig, hjärtat, sa hon med en skakig röst. Varför? Det är för obehagligt, inte ett bra ställe för gravida. Hon sträckte fram en biljett åt Abe samtidigt som hon gestikulerade med handen åt mig att vända om. Jag går in och tittar och så berättar jag för dig hur det var efteråt, sa Abe lugnt. Det var säkert inget vidare ändå. Jag gick hem besviken, fast det där med att vara rädd var väl inte min grej ändå. Abe kom hem ungefär en timme senare. Han såg helt förstörd ut. Älskling, hur var Dirks hus? Hans ansiktsuttryck ändrades inte när han slängde sig ner på soffan. Med en ledsen och nästan sårad röst svarade han. Det var otroligt. Förvånat manade jag på honom att berätta mer. Han hade ett helt rum där blod rann ner för väggarna. Animerade spöken hoppade framför dig när du som minst anade det. Det fanns en tom vagga med spår av blod och det var den ultimata blandningen utav avskyvärt och läskigt. Det bästa av allt var att du faktiskt var tvungen att interagera med Dirk då han spelade ett tortyroffer. Att se han skrika var otroligt behagande. Men det vägde inte upp till det faktum att den här idioten, denna vedervärdiga människa, är bättre på Halloween än vad jag är. Älskling, började jag skrattandes. Jag vet att du älskar Halloween, men bara för att Dirk gör grymma hemsökta hus så gör det honom inte bättre än vad du är. Nästa år är jag helt säker på att det är du som kommer försätta kvarteret i skräck med din påhittighet. Han log ett svagt leende och jag trodde det var över. Det var inte det. Abe pratade konstant om perfektionen i Dirks hemsökta hus. Han spenderade kvällarna med att fundera och utlåta gissningar om hur Dirk hade gått tillväga med sin rekvisita. Han spenderade nästan all sin lediga tid med att bygga prototyper som efterliknade det han hade sett hos Dirk. Eller till och med göra egna förbättringar utav dem. Detta var någonting som pågick i månader. En enorm häxa med mänskligt rörelsemönster tog numera upp hela vårt vardagsrum. Verklighetstrogna robotspindlar stod uppradade i hela vår hall. Det enda rum han inte rörde var barnrummet. Men snart hade vi en liten som behövde det rummet. Ophelia föddes i mars. Hon var helt perfekt. Hon föddes med tjockt svart hår som föll i små lockar runt hennes lilla ansikte. Kanske är det någonting som alla mammor tycker om, sina egna barn. Men jag hade helt ärligt talat aldrig sett en vackrare bebis. Jag älskade henne från första stunden hon låg i mina armar. Abe kunde inte heller slita blicken ifrån henne. Vi överöste henne med vår gemensamma kärlek. Han var en helt fantastisk pappa. Jag älskade att se dem tillsammans, far och dotter. Han var försiktig och varsam med henne. Den enda nackdelen var hans fortsatta besatthet utav det hemsökta huset. När han inte jobbade eller lekte med Ophelia så hade han fullt upp med sin design av det där perfekta huset inför Halloween. Vi hade en del hetsiga diskussioner om att han ägnade sig åt sina minst sagt speciella projekt i närheten utav Ophelia. Till slut flyttade han ner alla sina grejer till källaren. Han lovade sedan att han bara skulle ta fram föremålen igen på Halloween. När oktober kom så var han alldeles utom sig av exaltering. Planen, att skapa ett hemsökt hus olikt någonting någon annan lyckats framställa. Det skulle inte bara vara skrämmande medan man var i huset, utan rädslan skulle följa en flera dagar efteråt. Hans mål var verkligen att skrämma skiten ur folk. Ge dem mardrömmar, göra deras upplevelser oförglömliga. Jag trodde verkligen på hans plan och att det kunde bli någonting riktigt bra utav det. Med den fantasin han hade och med den ingenjörsbakgrund var allting möjligt. Han började reklamera ut om sitt hemsökta hus ungefär en vecka innan Halloweenhelgen. Jag tror hans mål var att så många som möjligt skulle komma dit. Han lämnade lappar i folks brevlådor och under bilars vindrutetorkare. Han lämnade till och med ett blad till Dirk. Det visade sig vara ett stort misstag. Inte långt efter att han hade lämnat lappen stod Dirk och bankade på vår ytterdörr. Abe var fortfarande ute och delade ut lappar. Jag hälsade på Dirk så vänligt jag kunde hälsa på någon som jag egentligen avskydde. Hej Dirk, sa jag. Vad i helvete är det här? vrålade han i mitt ansikte. I sin hand hade han en utav Abes lappar. Lugna ner dig. Jag vände mig om för att titta till Ophelia som sömnigt vaggade av och an i sin lilla gunga. Innan jag ens hann reflektera över vad som hände hade Dirk stormat in genom halldörren och hade sin hand runt min hals i ett hårt och stadigt grepp. Tror din jävla man att han kan komma här och ta över i mitt kvarter, mitt område? Hans grepp kring min hals hårdnade. Dirk, snälla du, gör mig inte illa. Tårar föll ner för mina kinder. Jag var helt ensam. Jag vet att Dirk var en stor idiot, men jag visste inte att han kunde bli fysiskt farlig och aggressiv. Jag hade kunnat göra dig ännu mer skada än så här, din hora. Han puttade ner mig på golvet och ställde sig över mig. Säg åt din man att om han genomför sin lilla plan om ett hemsökt hus så kommer jag att mörda honom. Eller nej, jag mördar dig först och eran jävla unge, medan han får titta på. Han spottade mig i ansiktet och sa, ingen utmanar mig på det här viset. Och med det smällde han igen ytterdörren och lämnade mig snyftandes på hallgolvet. Ophelia hade vaknat och grät hon också. På skakiga ben ställde jag mig upp och ringde Abe. Han bad mig att ringa polisen. Men jag var för rädd. Dirk var en våldsam man. Jag bara satt på golvet och vaggade Ophelia min famn tills Abe äntligen kom hem. Han gjorde allting för att få mig att känna mig tryggare. Han stoppade om oss i filtar och gjorde varm choklad. Med smärta i rösten vädjade han till mig att ringa polisen. Jag vill inte göra det värre än vad det är, sa jag mjukt. Men han är en stor jävla idiot, en hemsk människa. Jag tittade honom i ögonen. Du måste lova mig att du inte fullföljer projektet om ett hemsökt hus det här året. Abes mun gapade. Kom igen, det betyder ju att han har vunnit. Jag skiter i vad det betyder. Jag vill inte ha någonting med den där människan att göra. Abe skakade på huvudet. Det här hemsökta huset betyder så otroligt mycket för mig. Jag bara glodde på honom. Mer än mig. Mer än Ophelia. Han sa ingenting. Istället kysste han mig på pannan och strök Ophelias kind. Jag kunde se i hans ansikte att han ångrat vad han precis sagt. Det var sårande. Men jag vet att det kom från ett ställe av smärta, inte ondska. Jag stoppade om Ophelia hennes lilla vagga och gick sedan och la mig. Abes kysste mig passionerat. Han strök med handen genom mitt hår medan han viskade att allting snart skulle bli okej igen. Jag kände mig trygg i att allt det här var över. Och jag önskar att jag hade haft rätt. Men i de fridfulla timmarna av sömn så hade jag glömt vårt aggressiva monster till granne. När jag väl vaknade upp hade Abe konstruerat ihop någon sorts self-care-plan åt mig. Han hade bokat ett par nätter på ett hotell över Halloween. På så sätt skulle jag känna mig säkrare och mer distanserad från Dirk. Abe sa att han skulle vara hemma och ta hand om Ophelia. Även fast jag var nervös över att lämna de två jag älskade mest så nära Dirk så övertalade Abe mig att det var den smidigaste lösningen för alla. Han skulle vakta huset och hålla koll på att ingenting skumt som involverade Dirk skulle dyka upp. Jag bönade och bad Abe för att följa med mig. Han förklarade att Ophelia med mig kanske skulle skapa mer oro och ångest än nödvändigt. Plus att jag enligt honom förtjänade ett par dagar av total avkoppling. Där de enda personerna jag behövde tänka på var mig själv. Så jag åkte torsdagen innan Halloween-helgen. Jag måste medge att hotellet Abe bokat åt mig var helt underbart. Det fanns en spabeläggning, simbassänger, salonger med olika typer av behandlingar och till och med en femstjärnig restaurang. Min första dag utnyttjade jag varenda del utav allt vad hotellet hade att erbjuda. Massagen och bubbelbadet gjorde positiv inverkan på min gnagande ångest och rädsla. Jag kurade in mig i en stor och fluffig morgonrock och beställde sedan upp roomservice. Det var ren lyx. Jag ringde till Abe lite efter klockan 5. Han sa att allting gick bra. Dirk hade inte visat sig överhuvudtaget. Han sträckte telefonen till Ophelia som gladlynt babblade i andra sidan luren. Jag fnissade glatt. Jag var så lyckligt lottad. Abe bad mig att bara ta hand om mig själv nu och att fokusera på att må väl. Sedan komma hem när morgondagen var över. På Halloweens morgon vaknade jag i min mjuka säng inlindad i fluffiga linnelakan och påslakan av siden. Det kändes helt fantastiskt lyxigt. Min natt var fylld med drömmar om hur Dirk flyttade långt bort ifrån vår gata. Jag stannade kvar i sängen en stund och bara myste tills jag blev hungrig. Jag promenerade ner till restaurangen och unnade mig den största våffla jag någonsin skådat med alla dess tillbehör. Under eftermiddagen fick jag nagelmanikyr. Jag mådde helt fantastiskt. Runt 4-tiden ringde jag Abe för att kolla läget. Inget svar. Jag antog att han kanske var ute på något ärende. Jag gick tillbaka till mitt rum och ringde ännu en gång ungefär en halvtimme senare. Fortfarande inget svar. Ångesten gjorde sig påmind och det knöt sig i magen. Det var inte likt Abe att inte svara i telefon. Jag ringde ännu en gång, men efter att ännu en gång kopplats till röstbrevlådan så började jag få panik. Jag ringde Paul och Jake. Paul svarade. Hej hjärtat, hur är läget? Han lät förvånad över att jag ringde. Jag undrar om du hade kunnat titta förbi Abe och Ophelia. Han svarar inte i sin telefon och jag börjar bli väldigt orolig. Han skrattade. Jag såg honom alldeles nyss, pigg och glad. Jag drog ett djupt andetag av lättnad. Åh, tack Paul. Jag var så orolig och rädd. Ja, det enda du behöver vara rädd för är väl i så fall ert hus. Paul skrattade. Verkar som att det öppnar snart. Jag pausade. Vad pratar du om? Ert hus, sa Paul förvirrat. Abe har fixat och donat med det där hela helgen. Det ser fantastiskt obehagligt ut. Din kära man kommer garanterat att slå Dirk det här året. Jag kände hur jag började att hyperventilera. Det kunde bara inte stämma. Paul, lyssna noga på mig nu. Menar du att Abe förbereder ett hemsökt hus? Ja. Paul trodde antagligen att jag hade tappat det helt. Är allting som det ska? Jag försökte svara, men telefonen föll ur min hand. Jag hörde Pauls röst i telefonen, men jag kunde inte fokusera på den just nu. Abe hade krossat mitt förtroende helt. Han hade gått bakom min rygg och samtidigt försatt oss i en otrolig fara. Vem vet vad Dirk var kapabel att göra mot honom, eller mot Ophelia för den delen. Utan ett ord krafsade jag ihop mina saker och lämnade hotellet utan att checka ut. Jag var tvungen att komma hem så snabbt som möjligt. Gatorna var fyllda av utklädda människor och det var jättemycket trafik. Jag väntade rastlöst på att lamporna skulle slå över i grönt. En man på gatan började gapa och skrika och jag körde nästan in i bakdelen på bilen framför mig. Jag kände att mina nerver satt utanpå kroppen och ångesten växte sig starkare för var minut som passerade. För många människor som såg döda ut. För många människor utklädda till monster. Jag försökte verkligen komma hem så fort jag bara kunde. Men det tog mig över en timme att komma hem. Väl där kände jag knappt igen det. Abe hade transformerat hela utsidan av huset till ett fallfärdigt ruckel. Han hade använt söndriga plankor till att konstruera en fasad som täckte husets framsida. Utifrån ett av fönstren hängde ett väldigt verklighetstroget lik som svajade i takt med den kyliga oktobervinden. Det fanns en stor skylt uppsatt på dörren, målad i rött, där det stod "Kom in", men förväntade inte att komma ut. Jag såg på medan några grannar äntrade huset, fnissandes av förväntan och rädsla. Abe var utom synhåll. Skräckslagen parkerade jag bilen och gick in. Det första jag hörde var ett litet barn gråta. Det lät inte som Ophelia, men ljudet gjorde mig illa till mods. Jag kunde höra skrik ifrån andra människor i huset. Abe hade tagit bort alla våra möbler och prydnadssaker och ersatt dem med andra motbjudande och skräckinjagande föremål. Hallens väggar var täckt av någonting som liknade hud. Vardagsrummet var iscensatt självmord. En man låg på golvet, omringad av papper. Pappret var kluddar av någonting bara en galen man hade kunnat författa ihop. På väggarna fanns fler skrifter, men dessa inkluderade namn av människor som bodde i området. Jag tittade efter för att se om mannen på golvet var Abe, men det var det inte. Jag har ingen aning om vem det var, men det var definitivt inte en docka. Matsalsrummet var fyllt med obehagliga dockor. Vissa utav dem rörde sig plötsligt helt oväntat. En till och med sträckte ut en hand och rörde vid mitt hår. Jag har ingen aning om hur Abe har gjort dessa dockor, men de var oerhört obehagliga. En av dockorna tog av sig sin klänning för att sedan sätta på sig den igen, upprepande flera gånger. Hon hade mörk röd färg mellan sina ben. Jag sprang in i nästa rum som var köket. Det var en slaktaffär. Slamsår av kött låg utströdda över hela golvet. Allting var ruttet. Äkta flugor och råttor hade samlats över hela köksgolvet och fästade ivrigt i sig det ruttnade köttet. Kylen skakade, precis som om det var någon där inne. Jag skrek: "Abe, kom hit nu." Men ingen svarade. Ett gäng unga tjejer rusade förbi mig medan de skrek och fnissade samtidigt i ljusa stämmor. Jag bet mig i läppen samtidigt som jag började gå upp för trapporna mot vårt sovrum. Det här var bara för mycket. Abe hade gått för långt. Han hade i princip förstört hela vårt hus. Jag kom slutligen upp och hörde någon kräkas i sovrummet. Jag gick in och såg att rummet i sig var i princip orört. Jag rörde mig försiktigt, medveten om att vilken sekund som helst så kunde någonting väldigt obehagligt dyka upp. Den stora häxan som Abe skapat satt på sängen. Men hon var inte igång. Det var då jag märkte Jake, kräkandes i hörnet av mitt sovrum. Jag närmade mig honom sakta. "Jake, är du?" När han såg mig hoppade han upp och tog ett fast tag om mina axlar. Hans ögon såg nästan galna ut. "Gå ut," skrek han. "Gå ut från det här huset nu." Jag skakade av mig honom. "Så du är en del av den här jävla cirkusen också." Jag insåg att han grät. "Nej, snälla du, bara gå ut härifrån. Paul har ringt polisen. Jag vet inte vad som hände. Vi hittar inte Abe någonstans." En kall kår spred sig som en löpeld genom min kropp. Vad har hänt?" frågade jag med en bestämd ton. "Snälla," vädjade han, "gå ut från huset och vänta på polisen." Det var då jag hörde ett gäng tjejer skrika. Det var i rummet mitt emot sovrummet. Ofelias rum. Den lilla kontroll jag fortfarande hade kvar i min kropp var som bortblåst och jag stormade ut ur sovrummet och ifrån Jake in till barnrummet. Ofelias vagga var placerad i mitten utav rummet. Hela rummet var vitt och kallt förutom babymobilen som i vanliga fall dinglade över hennes vagga. Istället för planeterna som annars hängde i den, hängde en krok. I kroken hängde kroppen av en död bebis som sakta snurrade runt. Jag greppade mig för bröstet. Det kunde inte vara hon. Det måste vara fejk. Liket snurrade ännu lite till och jag såg ansiktet. Hennes ansikte. Min vackra Ofelia. Hängandes som en svullen mask på en krok. Hennes hy var vit. Det var inget blod på henne. Bara spya och djupa märken där hon blivit bunden. Jag ramlade bakåt. Någonting djupt mänskligt inom mig började vråla av smärta och chock. Jake var plötsligt bredvid mig. Försökte hjälpa, men jag knuffade bort honom. Den jäveln Dirk hade fått sin revansch. Tårarna vällde upp i mina ögon, men jag vägrade låta dem falla. Jag stormade ut ur huset. Jag visste att Dirk hade Abe också. Jag skulle stoppa vad nu denna hemska människa hade kunnat tänka sig göra mot min man. Jake fortsatte ropa efter mig att stanna, men jag hade bara ögon för huset bredvid. Min rädsla var som bortblåst. Jag sprang förbi hans fru som tittade chockartat på mig. Jag brydde mig inte om den motbjudande och vedervärdiga rekvisitan som prydde deras hus. Jag skulle hitta honom. "Dirk," visslade jag. "Jag kommer hitta dig. Jag visste inte ens hur insidan utav deras hus var utformat eller vilken dörr som ledde vart. Jag brydde mig inte. Jag hade ett mål. Hitta monstret som hade gjort det fruktansvärda mot min dotter. Det tog mig bara ett par minuter att hitta Dirk på sin gräsmatta, krålandes i en insektsdräkt. När han såg mig fylldes hans ögon med hat. Din bitch, började han. Jag sa väl åt dig att inte låta din idiot till man. Avslutade jag meningen åt honom medan jag tog ett stadigt tag om spaden som stod lutad mot husets vägg. Inte låta min idiot till man göra ett fjantigt jävla hemsökt hus. Du är en patetisk jävla skithög och du till och med bryr dig mer om det än om mitt barns liv. Hans vrede förvandlades plötsligt till förvirring. Jag? Nej, du håller käften. Jag vet inte var jag fann styrkan, men jag lyfte spaden och slog den med all min kraft och med ett stadigt grepp rätt i ansiktet på honom. Han föll till marken med ett tillfredsställande dunk. Du är ett sjukt monster och jag hoppas du vet det. Jag sparkade honom i magen. Efter att jag tagit reda på vad du gjort mot min man kommer jag att döda dig, var så säker. Han stönade av smärta. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Inte. Jag sparkade honom igen och igen i magen. Du är verkligen ett äckligt litet kryp. Jag höjde klacken av min sko över hans öga och tryckte till. Det ploppade ut som ingenting och nu skrek han av smärta. Smärta är för lindrigt för dig. Jag kommer få dig att önska att du aldrig sagt ett ord till min familj. Jake kom plötsligt springandes, tätt följd utav Paul och två poliser med dragna vapen. Paul tog Jakes hand i rädsla. Jake började prata med en mjuk stämma. Gumman, du måste följa med oss. Jag vände mig om mot dem och äntligen lät jag mina tårar få rinna ner för mina kinder. Ni såg vad han gjorde, Jake grät också. Nej, du förstår inte. Jag fattade väl att han strypt Ophelia tills hennes lilla hjärta slutade slå. Jag knöt mina händer igen efter att jag torkat tårarna ifrån mina kinder. Jake vände sig mot Paul som tog över. Gumman, det var inte Dirk som dödade henne. Min kropp skakade så mycket att jag nästan svimmade. Jo, det gjorde han. Och han har antagligen dödat Abe med eftersom vi inte kan hitta honom. Han hotade mig förra veckan. Han sa att detta skulle hända. Jag vet ingenting om vad som hände förra veckan, men vi vet att Dirk inte skadade Ophelia. Paul flyttade närmare mig och lyfte en varsam hand. Abe lämnade in sig själv till polisen för 20 minuter sedan. Va? Jorden stannade. Jag kunde inte höra någon skrika eller gråta. Allting blev bara tyst. Orden hängde i luften, ohörbara. Jag kunde nästan se dem, röra dem. Abe. När mitt medvetande kom tillbaka till verkligheten hade jag blivit arresterad utav en av poliserna. Paul försökte prata med mig medan de ledde iväg mig. Jag kunde inte förstå. Ingenting kändes på riktigt. Paul började skrika. Snälla, ta henne inte till stationen. Låt henne stanna hos oss. Hon sörjer. Hon visste ingenting. Men de tog mig till stationen ändå. Jag blev arresterad för förargelseväckande beteende. Efter att de fått höra min historia så lät de mig få åka tillbaka till Paul och Jake. De höll om mig medan jag grät. De höll mina händer när jag skrek och slutligen efter timmar så stoppade de om mig i deras säng och lät mig sova. Om det inte hade varit för dem så hade jag kanske avslutat mitt liv den där natten. Jag bor fortfarande hos dem och hjälper dem som deras dygnet runt nanny till de små. Vi har skapat som en egen liten familj och vi firar inte Halloween. Dirk anmälde aldrig händelsen i hans trädgård den där natten. Jag tror att han på ett sätt respekterade mig för vad jag hade gjort. Han bär en ögonlapp nu för tiden och han pratar aldrig med mig. Men när han ser mig nickar han kort. Våldet jag var kapabel till och utförde den där natten gjorde mig mer lik honom. Jag gillar inte att tänka på det. Jag såg Abe två gånger efter det. Ena gången under hans rättegång där han blev dömd till 35 år i fängelse för mordet på vår dotter. När domaren frågade ut honom om den där natten spenderade han timmar på inlevelsefulla beskrivningar av hur han byggt upp det perfekta hemsökta huset. Han hävdar att han officiellt hade vunnit. Ofelia var nyckeln till att försäkra sin seger. En månad före hans rättegång efterfrågade jag ett möte med honom. Hans advokat vände sig starkt emot det, men det var Abe som fick göra det slutgiltiga beslutet. Jag åkte till fängelset där han satt. Han satt bakom en tjock vägg av glas. Han såg hemsk ut. Jag lyfte luren och pressade den mot mitt öra. Han gjorde detsamma. Vi satt helt tysta en stund. Sedan, äntligen, en så stark röst jag kunde fråga, så sa jag, varför? Han tittade bort från mig. Är det inte uppenbart? När hans blick återgick till min tyckte jag mig se någonting galet i den. Hans likgiltiga ansikte förvandlades till ett ondskefullt leende. Jag höll andan. Allt han sa var, jag älskade Halloween mer än vad jag älskade dig.